Den är väldigt skön att hålla i.
Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
Ja, den är grövre, absolut. Och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
Ull. Naturmaterialet som passar så bra i varma underställ, stickade tröjor och tovade domherrar i julgranen. Nu har möbeltapetseraren Monica Frelin undersökt om ullen också kan användas för att förändra möbeltillverkningen. Som ett alternativ till de tillverkningsmaterial i fossilbaserad plast som används mest idag. Tänk skumgummi.
Då gäller det att byta till de här materialen som är biologiskt nedbrytbara och som kan cirkulera i kretsloppet.
Det här är Vetenskapsradion om hur en del av vår vardag kan bli mindre beroende av plast. Ett material som förknippas med flera miljöproblem, som nedskräpning och innehåll av giftiga ämnen. Och byter vi ut den mot ull kan vi dessutom motverka resurslöseriet med att så mycket ull idag bara kastas bort.
50% slängs i Sverige.
Och om du tycker att dynor och stoppade armstöd verkar vara en ganska smal och nischad del av vardagen att fokusera på, så är det bara att du ser dig omkring. Det finns nog ganska många mjuka sittmöbler där hemma och på arbetet ändå, som förmodligen är fyllda med plastskumgummi. Jag heter Sara Sällström och det här är Möbelsnickarskolan Malmstens på Lidingö i Stockholm. Ett campus som hör till Linköpings universitet. I tapetserarverkstaden finns arbetsstationer med symaskiner, säckar och rullar med olika material. Och en stor samling hantverksmässigt tillverkade stolar, pallar och fåtöljer i unik eller klassisk design. Här har Monica Frelin precis gjort klart sitt examensarbete om ull som stoppningsmaterial i möbler.
Så du har en stor säck här. Här i finns en fantastisk ull som heter texelull. Och nu lyfter jag fram den och den är gulbeige och den är ganska kraftig. Och vi kan jobba in den i andra material. Så att det blir verkligen en skön sittupplevelse när man väl har gjort sin möbel färdig.
Det här måste ju komma från såna här riktigt klassiska får som man gör när man ritar ett får, som är vita, fluffiga.
Ja, de ser ut lite grann som de har dreadlocks, sa en fårklippare till mig som jag träffade. Och, så att de är inte jättevanliga, men de finns. Och de av oss som vill stoppa ullen in i möbler, vi behöver den här ullen, medan de som ska göra garn och textil, de behöver en helt annan sorts ull.
För det är det du gör, du stoppar in den i möbler.
Jag stoppar in den i möbler så att det blir en bra sittkomfort.
Det låter ju ganska enkelt i och för sig att man tar lite ull och så stoppar man in det i en dyna. Men det kanske är mer komplicerat, eller?
Ja, alltså när man vill sälja sin möbel och få den uppskattad av en kund, då är det bra om den är jämn, den ser snygg ut. Den ska helst också vara likadan efter 5 år så att man kan lova kunden att den här fåtöljen har du köpt för ganska mycket pengar, men du kommer vara nöjd i många, många år.
Och vad är det för utmaningar då som du måste lösa som möbeltillverkare och möbeltapetserare?
Jag behöver staga upp ullen. Den har inte tillräcklig bärighet i sig själv. Så att det jag har utforskat nu är ju just hur kan jag staga upp ull så att den blir stabilare och håller sig över tid. Och då plockar jag in andra material som vi jobbar med som möbeltapetserare.
Till exempel finns ett annat naturmaterial gjort av fiber från kokosnötskal som man blandar rullen med.
Men här har du ju en rulle med något annat material som är lite, jag vet inte, det ser ut som du har dragit upp en gräsmatta fast utan gräs på. Det där är liksom rötterna.
Det ser verkligen ut som rötter. Det är kokosfiber. Mm-hmm. Och de är ju inte ett dugg svenska. Men vi har ganska bra koll på hur den växer och hur den skördas och hur vi får hit den. Och sen är den impregnerad med naturlatex som ju också är nedbrytbart. Så det är ett, vad vi skulle kalla ett naturmaterial. Det är inte en oljebaserad produkt.
Här har du ju också en kasse med lite olika prover och lite dynor på någon slag.
De här är tester på hur man kan kapsla in ullen. Just för att jobba med ullen så att den blir lite hårdare och lite mer fast.
Så då har du sytt in det. Det ser ut som en lite större grytlapp här egentligen. Och så har du sytt tvärs över med symaskin så att det blir som rutor här.
Det blir som rutor. Och jag skulle kalla det att den är kviltad. Ju mer man syr i materialet och stänger in det eller kapslar in det, desto stabilare blir det.
Och som möbeltapetserare så är det som är nästan grunden, att man lär sig det här hantverket som handlar om att sy och sy en gång till och gärna ytterligare en tredje gång för att det ska bli riktigt, riktigt hårt.
Många sömmar.
Många sömmar, ja.
Om vi nu bygger upp en skön läsfåtölj från grunden så kommer den att ha tre lager, berättar Monica Frelin. Ovanpå ett par lager av ull blandat med kokosfiber och längst ner en resor av sviktande metallspiraler.
De är ungefär 10-15 cm höga och så spänns de ner ganska ordentligt och då blir det väldigt fin spänst i grunden. Och sen är det här då den första omgången med stoppning och så kommer lintyget ovanpå här och till sist så kommer det ytterligare en stoppning. Så att det är, man kan säga att det är tre nivåer, först resårer, grundstoppning och så överstoppning. Från hårt till mjuk, ja exakt.
Själv har hon inte kvar något av sina verk här i tapetseraverkstan eftersom de står färdiga och utställda vid entrén till skolan i årets vårutställning. Men förstaårseleven Sofia Isadoen kämpar just nu med att spänna åt ett tyg runt dynan på en fåtöljstomme från 1940- eller 50-talet med stora, kraftiga nålar.
Det är svårt att få tyget spänt.
Otroligt svårt. Man får... Jag jobbar mycket med det, flera omgångar för att få ner det till en sån här. Liksom, den andra sidan har jag jobbat lite mer med, så den är lite hårdare. Men och här jobbar jag, försöker jag få till med samma spänning.
Ja, jag känner ju det, att det är riktigt när man trycker här. Det, ja. Det är stabilt.
Där är det stabilt, precis. Och här är det fortfarande lite för mjukt, så här måste jag kämpa lite mer.
Här håller Sofia på och gör just det här, förbereder för alla de här sömmarna som vi pratade om tidigare. Det ska bli minst tre rader med hårt lingarn här för att skapa en väldigt distinkt form.
På den här dynan, då ska du sy sen, ja, rakt igenom. Ja.
Den här är dynan som vi hör här, som nästan knastrar. Den är då full med det här kokosfibern som vi tittade på förut. Och den blir väldigt hård och väldigt stabil som grund. Då kallar vi det för en grundstoppning. Och otroligt bra utgångsläge för att sen lägga på till exempel ull. För att få en mjukare sits. Och jag skulle nog säga att blanda material är ju ett bra sätt att testa hur de kan bli bättre tillsammans. De ger varandra goda kvaliteter kan man säga.
Mm. Och då är det bara testa och se,
ja,
som gäller.
Ja, det är hantverket som måste till för att man ska få en känsla för vad som blir bra.
Hur många timmar har du testat sånt?
Och det var ju en svår fråga. Jag skulle nog inte ens våga mig på att säga hur många timmar det rör sig om. Sen i mars kan vi säga har jag jobbat med det. Nu.
Men att man kan lyckas sy rakt igenom en sån här dyna. Vad...
Ja.
Det låter så tungt.
Det är en jättebra trögt fråga. Det är trögt. Och då har vi ju jättelånga kroknålar. Som ser ut så här. Nu håller jag upp en böjd metallkroknål. Den är väl nästan 10 cm i diameter.
Ja, och det är just en böjd nål.
Ja, en halvcirkel. Och med dem då så kommer man ju bra igenom. Så är man igenom både lintyget och kokosfibrerna.
Så varför har inte jag ullstoppning med lintrådsömmar under rumpan? Här jag sitter på Vetenskapsradions redaktion i en ergonomiskt korrekt kontorstol och redigerar ihop det här programmet.
Mitt namn är Rebecca Petrini och jag är inriktningsansvarig för möbeltapetseringsprogrammet här på Malmstens. Och historiskt så har man ju inom möbeltapetseringen stoppat in lite vad som helst i möblerna. Det som har funnits nära till hands. Så i vissa fall kan man ju se eller ana ungefär var en möbel är tillverkad. Hittar man till exempel renhår i en stoppning så kan vi ana att den är gjord norröver. Så i möbeltapetseringen så har man jobbat mycket med det som har funnits i vårt närområde. Och sen när skummaterialen kom in under 1900-talets första hälft där, då skedde en hel omvändning. Så man började använda bara de här materialen i stort sett i nyproduktionen. Så jag tror att det finns ett stort värde i att börja blicka tillbaka mot traditionerna och vara öppen för de material som vi har runt oss. Och det finns ju olika typer av grödor, det finns bilder från träindustrin som man kan undersöka vidare. Och här är ju ull ett sånt material också.
Men är det så då att om man tar tillbaka och återupplivar de gamla hantverkstraditionerna, då kan man också jobba mer med andra material?
Ja, men jag tänker det, att det är en del av vad vi behöver hitta vägar till. Men som Monica har pratat om med ullen, så om man ska se på hållbarhet ur olika perspektiv, så är ju det ekonomiska perspektivet någonting som blir problematiskt när vi går ifrån skummaterialen och de snabba limteknikerna och ska försöka jobba med material som kräver andra metoder, långsammare metoder. Och om vi lägger på då det här lagret med att vi också vill att allting ska vara så separerbart som möjligt, så vill vi också minimera att limma ihop en massa material, framförallt en massa olika material som vi sen har svårt att separera. Och då tittar vi ju mot i många fall mer tidskostsamma alternativ som det är just nu. Men här tror jag att det finns mycket spännande att undersöka framåt.
Ja, hur kan man skala upp det på ett rimligt sätt?
Ja, men precis. Så vi får se. Traditionen kanske kan möta framtiden i en innovation.
Ja, det där var ju jätteintressant. Det är sånt man inte tänker på, att så här, när skumgummi kommer, då blir det liksom på ett helt annat sätt.
Ja, supereffektivt. Och ja. Man kunde skulptera möblerna. Man kan ju skapa så otroligt mycket med hjälp av de här skummaterialen. Man är väldigt obegränsad när det gäller ergonomi och komfort och form och estetik. Så det är också någonting som man behöver undersöka vidare med då, bland annat ullen. Hur kan vi jobba med ullen utifrån ullen som material och ullens egenskaper, men också utmana hur den kan hjälpa oss att bygga kropp och form och komfort.
Och kanske blir det här något att undersöka för någon av de nya doktorander som kommer till skolan. För nu ska skolan med sina 3 kandidatprogram för första gången få 2 forskarstudenter. Och den ena ska jobba med just hållbar möbeltapetsering. Och inom det fältet har alltså Monica Frelin i sin grundutbildning undersökt möjligheten att använda fårull som stoppningsmaterial i möbler. En hållbarhetsfråga inte bara för valet av ett naturmaterial istället för ett fossilbaserat material visade sig, utan också för att hindra att en värdefull resurs kastas bort. Det var så intresset för ull började för henne under en föreläsning på Textilhögskolan i Borås.
Och då kom just det här upp att vi slänger så mycket ull att nästan 50% av den svenska ullen försvinner. Bränns eller grävs ner eller bara slängs kan man säga. Och då förstod jag att det här är någonting som vi kanske kan bli en del av. Vi som jobbar med möbler. Och som tapetserare, möbeltapetserare, så vill jag i alla fall väldigt gärna jobba med äldre möbler och försöka få dem att bli återanvända och kanske få ett nytt liv och bli mer attraktiva än de var.
Det är helt enkelt inte lönsamt för många svenska fårbönder att sälja sin ull med allt vad det innebär av sortering av olika ullkvaliteter och tvättning. För i Sverige har vi under lång tid inte satsat så mycket på förädling av ull utan importerat mycket istället. Men det kanske är på väg att ändras nu.
Man kan ju dofta på den också.
Luktar det något? Ja, det är verkligen som en sån god vintertröja-lukt.
Ja, det är härligt verkligen.
Vad är statusen för ullen i Sverige idag skulle du säga då?
Jag skulle säga att den är på uppåtgående. Det är väl det som har varit det mest fantastiska med det här arbetet. Många intresserar sig för ullens status och vill att den ska öka. Och den har varit väldigt låg. Och de som har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs.
Ja, det är ju ganska mycket. Jag vet inte hur stora ullmängder vi producerar i Sverige, men vet du hur mycket det blir då?
Vi har cirka 1000 ton per år i Sverige och i Norden runt 2500 ton. Och 50% slängs i Sverige. Norge har en större kapacitet att ta hand om sin ull. Men det är fortfarande alldeles för mycket med 50%. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
Varför är det viktigt att vi tar hand om all ull?
Jag skulle tolkar det som att idag så finns det en medvetenhet kring den här återanvändbarheten, kring cirkularitet och material. Vi ska inte tillföra mer plast i vår natur. Det finns också ett drag av beredskapstanke i den här processen som pågår.
Att man kan ha djurhållning och får och
så. Ja, att man håller djur och att det hålls inom Sverige eller Nordens ramar och att vi inte gör oss så beroende av externa importmarknader.
Mm, och det är klart att det är bra för om fårbönderna kan också få mer ordentligt betalt för det de arbetar med.
Ja, absolut. Framförallt det.
Varför skulle du säga, har vi inte använt så mycket ull de senaste åren i så fall så att vi hamnat i det här att det slängs så mycket?
Allra första början så har det sin grund i att vi stängde ner den svenska textilindustrin på 70-80-talet. Och sen har det som en följd har det blivit att fårägarna inte får betalt för sin ull. Så det är inte värt arbetet. Det kostar att ta in en person som kan klippa ullen. Det kostar att sortera den. Det kostar att tvätta den. Eller transportera den och så vidare. Det är den här värdekedjan. Så om man lyckas hitta metoder för att förenkla och kanske effektivisera den, då finns det mer utrymme kvar till fårägarna att få betalt.
Och just möbler och möbeltapetsering, vad finns det för möjligheter framåt, tänker du?
Ja, jag tror att möbelvärlden har lite längre än textilvärlden, lite längre process innan de är redo att ta sig an det här materialet. Så det behöver skapas kunskapsbaser och spridas till de som är intresserade av att försöka.
För det är kanske inte så att man en hel större möbelfabrik så med nyproduktion byter ut hela produktionen mot ull, eller?
Nej, jag tror att en av möbelvärldens akilleshälar är att de behöver så mycket ull. Och då behöver ullvärlden möta upp med större volymer. Och det måste vara ull som är säkrad i sin kvalitet, så att det är samma sorts ull från ett år till ett annat.
Och vad är det för typ av möbler som du tänker att man ska satsa på då, som kommer att funka ha ullen till?
Jag tror att det skulle vara bra att jobba med möbler som har lite lösa plymor till att börja med, och då alltså kuddar som man kan lyfta på och vända på dem och skaka dem och kanske till och med man kanske till och med fyller på ull efter tid. Och då kan man hantera dem nästan som de här madrasserna. Sätter man fast ullen i en möbel och stänger till så här som vi gör som tapetserare, då blir det ju väldigt mycket svårare att återuppliva den, så att säga. Så man ska vara lite flexibel och man ska designa smarta möbler.
Och med det knyter vi ihop säcken med ull för Vetenskapsradion för den här gången, bokstavligt talat.
Det är ju väldigt bra att stänga till ordentligt så att man inte får in skadedjur i sina ullförråd. Mm. Det är en av de viktigare dimensionerna.
Vad är det för småkryp som gillar ull?
Mal tycker om ull. Det finns mycket bra protein och mat till malen när man håller på med de här materialen. Men det är å andra sidan inget att vara rädd för att det går att hantera ullen så att man håller undan skadedjur. Det är väl det som vi behöver om vi ska försöka få fram det här som ett bra alternativ till exempel plastmaterial som fossilbaserat skum och sådär. Då behöver vi vara tydliga till de som köper möblerna eller madrasserna eller vad det kan handla om, hur man hanterar produkten så att man inte stänger in den i ett mörkt rum i 5 år och glömmer bort den. För då kommer det garanterat att bli skadedjur som hittar dit.
Skötselråd till dina ullmöbler från möbeltapetseraren Monica Frelin. Jag som fick klämma på kuddar och köra ner fingrarna i en säck med ull på Malmstens utbildning för möbelsnickeri heter Sara Sällström. Och producent är Lars Broström.